Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, det gör du. Och jag sitter här med dig.
Ja, vad trevligt. Var ska vi börja idag, tycker du?
Ja, det är du som är programledaren. Så jag tittar ut genom fönstret och njuter av höstfärger och väntar på att Gunilla ska komma med en drink till mig. Så du får börja.
Vad får du i glaset?
Jag tänkte att det skulle blandas någonting på den här ukrainska vodkan vi testade senast. För jag fick en cocktailbok med ukrainska drinkar och jag har inte testat något ur den. Så jag bad Gunilla att blanda någonting ur den. Jag vet inte om hon klarar av det, men vi får se om hon kommer upp. Jag är nämligen ganska svår att blanda till. Min mage fixar inte för starka, utan det måste vara lite utspitt för att inte vara för spritigt. Och så ska det inte vara för mycket socker i heller, eftersom jag inte ska äta socker. Så det kan bli lite tufft.
Ja, det låter som en utmaning. Men själv sitter jag med en akvariestor kopp här med kaffe. Och är riktigt dagen efter.
Oj då, vad har du gjort för något?
Det är faktiskt otroligt trevligt roligt igår. Det var vår gemensamma vän Gunnar Sonneson är ju väldigt påhittig.
Ja.
Och han är ju otroligt duktig på vin. Man kan följa honom, vinamatören kallar han sig på Facebook. Men det är han ju betydligt mer kompetent än så, än att få ett amatörsepitet över sig.
Även på vin och kan man följa honom och se vad han lägger upp omdömen om sina
vin. Ja, provar enorma mängder. Och han är även tennisfantast. Och ja, vi kan ju inget ha sport någon av oss. Men det finns en cup som heter Laver Cup. Som är Björn Borg är lagledare för europeiska lagret och McEnroe för resten av världen.
Ah.
Så plockar de ihop ett antal spelare och så möts de under 3 dagar och så ser man då vilket lag som har vunnit. Och då överförde Gunnar det här till vinvärlden, så att den fantastiska kocken Kent tog och lagade en enormt trevlig måltid till oss med mängder med rätter. Och så var Gunnar lagkapten och så hade vi en Erik som var lagkapten för det andra laget. Och de hade då satt ihop lagspelare för att matcha sina viner, gå i duell med ett vin från varje lag till varje rätt för att se vilket som var godast och passade bäst. Så att det här var en lagtävling och det här gjorde ju att alla gick djupt i sina källare och plockade upp godsakerna för att ta hem och vinna den här kuppen.
Ja, de hade sådär vinnarskallar eller vad det är.
Enorma.
Och då bjuder de mycket mer generöst än de annars skulle göra. Men vad intressant.
De är väldigt generösa. Men vi hade alltså, vi var 10 man, 5 i varje lag inklusive lagkaptenerna. Och vi hade 12 stycken drabbningar, alltså 24 flaskor varav en var Magnum. Så det var 25 flaskor.
Alltså det du ska aldrig börja och berätta vad du har gjort senaste veckan. För du slår alltid mig. Det känns alltid så här efteråt när man kommer dragande med någon sån här liten kulinarisk upplevelse, så är det alltid bara en liten, ja. Ja, det låter fantastiskt. Det låter...
Ja, det var det verkligen. Och det var ju allt från Latour 82 till en Opus One 85. Och ja, ja, det var otroliga viner.
Jag har fått låtsas hålla i en Latour under veckan som gått.
Ja, men det är inte illa.
Jag hade en inspelning för TV4, Helenius Hörna, där jag skulle i en sketch sträcka över en vinflaska och säga att det var en Chateau Latour. Det var inte ens en Chateau Latour, för inte ens TV4 hade råd att köpa in en flaska bara för att sträcka för sig. Det var en helt vanlig rövflaska, så jag hoppas de blurrar. Men om man vet hur etiketten ser ut, ser man säkert att det inte är den rätta, men det går så snabbt. Men ja, det var den närmsta Chateau Latour jag kom.
Hur känns det då, att fusk överlämna en Latour? Är det någonting du behöver bikta dig över, eller passera det obemärkt?
Jag hade ju hellre druckit den.
Jag förstår, ja. Men det jag tänkte, vi har ju inte kommenterat Socialstyrelsens nya regler här, att om man dricker 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle, ja, så kallad intensivkonsumtion en gång i månaden eller oftare, så ska man erbjudas sjukhusvård.
Just det, ja, det är väldigt roligt. Jag har ju blivit tillfrågad i lite annan media än min egen om det, och uttalat mig lite här och var. Det är, alltså, jag tycker det är oerhört löjligt, måste jag säga. Alltså, man kan ju säga, ja, okej, det är möjligt. Alltså, nu visar det sig, det är väldigt många läkare som motsäger att det ens skulle kunna ha någon skadlig effekt överhuvudtaget, de här små mängderna. Men, och då menar jag alltså det man tidigare har sagt som liksom låg konsumtion, alltså typ en 10 glas i veckan eller så. Men även om så skulle vara fallet, att det här nya rönen stämmer, att det kan öka cancerrisken lite grann, så är det är ju en pinivå som är jämfört med bilkörning eller att åka slalom eller rida eller mycket annat som ger cancer, som pommes frites och stekt kött och rött kött. Det börjar liksom bli på nivå. Och det fåniga med det är att när man erbjuder läkarvård för 4 öl på 4 små öl vid ett tillfälle, då tar man ju bort... Förut kanske man ändå de här testerna de hade på Systembolaget, allt det hade på 70, 80, 90-talet, man kunde kryssa i hur mycket man hade, och då var en del som tänkte, oj, jag har ett riskbruk, och då skärpte de kanske till sig, eller oj, jag har ett missbruk, och så var det kanske det för en och annan som faktiskt höll på att hamna i alkoholism och gå och söka hjälp. Om de redan var i alkoholism så behövde de kanske ingen tabell för att inse det, men det här väget, vad är då om alla i princip som dricker alkohol går över gränserna?
Ja. Man tappar kopplingen till det, helt enkelt.
Ja, det blir ju helt meningslöst. Vad finns det för en vits? Då kan de ju lika gärna säga att även ett litet alkoholbruk har en del medicinska negativa effekter. Så vi råder ingen att nyttja alkohol av ett hälsoskäl, liksom. Ungefär något sånt. Men mycket mer än så är inte... Det är ju inte som rökning.
Men tänk att du en gång per månaden går på en middag, får en välkomstdrink, ett glas vin till förrätten, ett glas vin till varmrätten och en glas dessertvin eller en avec. 12 gånger per år, och så ska det erbjudas läkarvård för detta.
Ja. Lite. För där var det ganska långt över. Avecen är ju liksom en hel. Små öl är ju liksom lite mindre än en 4 konjak.
Det blir intensivvård, skulle jag säga. Får man köra sin popor?
Nej, själv har jag väl inte levt upp till Socialstyrelsens normer de sista veckorna.
Sista dygnet.
Jag firade faktiskt min födelsedag här under helgen. Det var väldigt trevligt.
Ja, grattis i efterskott här.
Tack så mycket. Jag brukade ju ha när jag var ung, från det jag var typ 15 tills jag var 35, då firade jag faktiskt födelsedagen varje år med en sån här stort sittande bord, 40-50 gäster hopträngda, oftast i mina föräldrars villa, helt vanvettigt trångt med alla borden för att få plats. Och tre rätter eller fyra rätter som jag hade lagat själv och massa sånger och vin. Och sen har det blivit mer och mer sällsamt. Sen gick det ner till vart 50 år och sen kom pandemin så det blev ingen 50-årsfest och sådär. Och i år blev det inte heller någon av det gamla slaget när jag bjöd alla mina vänner. Men jag bjöd i alla fall ihop några vänner så jag hade en lite större middag sådär än bara två, tre. Jag vet inte vad vi var, om vi var 10 vuxna eller något sånt där med, och några barn. Så det var väldigt trevligt att ändå få hem några stycken och en riktigt trevlig middag och trevliga viner om ändå lite enklare slagen. Och ja, allmänt väldigt, väldigt, väldigt roligt att få känna att man firar sin födelsedag igen. För det, först när man har småbarn är det ju inte så lätt att få till fester och sen ännu mer med pandemin har det ju varit svårt. Men nu fick alla testa sig.
Men hur gick det med era standardglas? Slog ni rekommendationerna här?
Ja, tyvärr så var vi nog, det var nog väldigt störda rekommendationer.
Oh, nej.
Jag tänkte säga inte ens barnen. Jo, men barnen höll sig under, absolut. De höll sig, men inte om man räknar kola som sockermängden i juicen och koffeinet i kolan och sötningsmedlet är också cancerogent i Pommac Light.
Just det.
Så då kan det ändå bli problem.
Men jag lyssnade på radion häromdagen och då tog till och med P1 upp din mobilproblematik.
P1, det har jag missat. Oj. Ja. Fyra hade faktiskt tänkt att göra ett inslag av det, men sen kom ju den här sorgliga nyheten med Lasse Berghagens död och då fyllde det naturligtvis programmet. Och det var väl lika bra att inte ta upp det som det var lite väl överdrivet att ha ett helt avsnitt om att jag hade tappat lite av med min telefon.
Jag har helt missat det här, så att om du drar i korthet, vad är det som hände i den här mobilkalabaliken?
Ja, min telefon gick sönder. De har ju klagat länge på att jag har för dålig kvalitet på mina YouTube-filmer. Så jag försöker trycka in en mikrofon och den funkade ju inte när du och jag spelade in. När vi hade vårt Gofäng-avsnitt så spelade vi in en liten snutt till min YouTube. Och den mikrofonen vi hade då gav ingen effekt. Så det var tydligen fel på USB-C-porten. Sen blev det mer och mer fel på den så till slut kunde jag inte ladda. Och då borde jag ju gått upp till hörnet här uppe. 5 minuter bort har vi 10 minuter bort en mobillagare. De hade säkert kunnat fixa det där på några dagar. Men felet jag gjorde var att jag tog kontakt med officiella Nokia då, för det är en Nokia-telefon. Jag skrattar. Det säger alla. Alla bara skrattar åt att jag har en Nokia istället för att tycka synd om mig.
Det är lite som att köra Opel-kapitän.
Ja. Och då visade det sig att den här fortfarande var en gällande garanti. Så jag kunde inte alls lämna upp den här uppe, utan då skulle de komma och hämta den och laga den åt mig gratis. Så det var ju bra.
Har de 20 års garanti?
Nej, men den var inte så gammal. Den var väl bara ett år då. Jag höll inte reda på när jag hade kraschat min förra. Jag tappade dem ju jämnt. Men det här var en stötsäker. Den här skulle man kunna tappa hur mycket man ville. Det är bara det att istället för att displayen går sönder går tydligen USB-C-porten upp sönder istället. Men de skickar den till Ungern. För enda stället de lagar på telefoner på i Nokia, alltså alla skickas till Ungern. Det stod by shipment. Jag såg framför mig det var en sån här ångbåt som tuffar på alla kontinenten så här, via Donau för att komma fram. Men det kan tydligen betyda att skicka i största, inte skeppning som jag trodde. Min engelska är rätt dålig. Men då hamnar den i Ungern och alla vet ju vad ungrare tycker om svenska numera. Den nuvarande presidenten tog över. Jag vet inte om det hade med det eller om det bara var otur. Men där blev den liggande ganska länge. Och jag jobbar ju med telefon. Jag gör ju liksom inspelningar. Jag är ju någon form av nästan influencer liksom. Och dagarna går, veckan går. Till slut så meddelar de då att ja, när jag försöker skriva, det här måste få någon. Då meddelar de, ja, den här har visserligen gått sönder och visserligen är garanti, men vi anser ändå inte att just det här felet, USB-portfel, det går naturligtvis inte på garantin. Så antingen får du betala då ett par tusen, som jag inte egentligen tyckte var värt att investera i den här gamla telefonen som uppenbart inte så bra kvalitet. Eller också så skickar vi tillbaka den i delar som inte längre går att sätta ihop. Och då skulle ju hela telefonen vara bortkastad liksom. Då kan man inte gå till killen på hörnet längre och komma med en påse med små delar.
Som man vet aldrig, du vet, de här killarna på hörnet kan vara helt otroliga ibland.
Ja, titta här vad jag fick från Ungern, en påse blandade Nokia-delar.
Direkt från Pustan.
Ja, doftande av Tokaj. Jag blev helt enkelt tvungen att bita det sura äpplet och bara betala, för jag tänkte jag måste ha den här snart. Men sen fortsatte veckorna att gå och jag hör av mig till deras kundtjänst. Först talar jag med en bot, sen talar jag med en person som verkar vara en bot. Och till slut så visar det sig hennes grej att nej, hon kan inte ta mig vidare till klagomålsavdelningen. För klagomålsavdelningen får inte kunderna kontakta. De får bara kontakta första steget liksom av kundkontakt. Och först om det hela eskaleras, då kan klagomålsavdelningen få kallas in.
Och det här är kortversionen, eller hur?
Det här är kortversionen. Jag vet inte exakt vad hon menar med escalating, att det liksom var tvunget att eskaleras. Men jag tolkade det som att man var tvungen att gå ut på alla sina offentliga medier och därifrån hamna i all press. Och berätta att Nokia var ett skitmärke, att de helt enkelt inte kan hjälpa en om man inte först gör det. För det var i alla fall min typ av eskalering. Så jag eskalerade bara helvete och bad alla hjälpa mig och retweeta och sådär för att eskalera ännu mer. Och då fick jag faktiskt ett meddelande bara typ 2 dagar senare att nu hade de satt ihop den och den var färdig att skicka. Och ja, ytterligare någon vecka senare så hade den puffat på sin ångbåt över Donau och Östersjön och Göta kanal och allt vad det var till. Och till slut kom den hit. Visserligen såg jag så här avtryck på själva. Det stod ju då så här för att hantera varsamt och så var det så här en baderat kuvert. Men man såg väldigt tydligt att någon hade gått på att med en gympasko. En smutsig, lerig gympasko. Så någon hade varit så sur på mig att de bara slängt det på marken och trampat på den. Men jag såg ju framför mig att den inte skulle fungera. Men den funkade. Men de hade ju raderat allting. Så liksom man har ju fått sätta in alla nya lösenord och alla grejer. Och det har ju tagit någon vecka innan man är tillbaka. Men nu är jag tillbaka. Även, får vi se hur länge den håller.
Och nu kan du pusta den ut.
Ja, precis.
Nu kommer ungerska skämtet här. Nu får jag inte dra någon Göteborgsvitsa på ett halvår igen. Enligt gamla regler. Men vad gör man då? Då dricker man glögg, eller hur? Och då beställer man din glögg. Får man säga det i podden eller blir du fälld då?
Man får inte uppmana någon att beställa. Men man kan berätta att den går att beställa.
Det går att beställa din glögg.
Ja, jag har ju då en egen glögg som heter Edvard Bloms maffig och mysiga glögg. Jag får absolut inte säga att den är maffig och mysig, men det är en del av namnet på själva etiketten. Så jag kan ju läsa upp det inom citattecken. Det är bara ett namn, har ingenting med innehållet att göra. Och den kan man beställa och det tar ungefär en vecka. Och då kommer den antingen till en systembolag, den så kallade ordervara, eller till en systembolagsombud. Eller så kan man ju få det hemkört numera. Och där förväntar jag mig ju genast en matsvits igen.
Nej, jag får ju inte nu här på ett halvår igen. Jag har ju bränt det med mina pustanskämt här som var så låg nivå så att jag ångrar det redan.
Det hade ju varit roligt om Systembolaget själva hade haft en reklamkampanj, men numera kör vi hemkört. Men i alla fall, man kan ju få hemlevererat. Och då tar det också ungefär en vecka, om jag minns rätt. Det är upp till 8 arbetsdagar, tror jag. Men oftast går det snabbare. Och ja, då är det en glögg som andra får berätta hur smakar. Men jag har tagit fram den. Den är väldigt traditionell och den är väldigt smakrik, kan jag väl i alla fall säga.
Får man det?
Ja, jag tror det. Det betyder om det inte är ett positivt omdöme. Utan
bara... Men smakrik kan ju tolkas positivt.
Jag skulle faktiskt kunna citera någon som skrev ett omdöme här. För det var inte positivt. Och då kan jag ska se om det var på Facebook, tror jag. Ge mig någon minut här, ska jag se.
Vad tråkigt att höra. Det var någon som inte tyckte om glöggen.
Ja, men jag tyckte ändå det var ett ganska bra beskrivning av den. Jag kanske inte ska säga namnet. En dam här ser ut att vara i sina bästa år. Jag har prövat den. Den var bip, för det var något halvpositivt. Men något för mustig för min smak. Men alla tycker olika.
Blir man ju lite nyfiken. Får man vara det?
Ja.
Då åker man dit på det om man är nyfiken.
Det vet jag inte.
Ja, då får jag inte säga om jag är nyfiken eller inte.
Ah.
Då får man. Men från glöggen så tycker jag att vi hoppar rakt in på dagens tema. Vad tror du om det?
Jo, men det låter väl jättebra. Jag vet knappt ens vad det är nu. Vi har blandat ihop alla mina projekt för tillfället.
Ukrainsk mat och dryck. Mat, ja. I alla fall. Och vi har ju fått en fråga om det här. Mm. Och har ju lovat att besvara det, men att ingen av oss kändes tillräckligt säkra på ukrainsk mat, att vi kunde ta upp er tid och sitta och prata om det.
Nej.
Och jo, här ska vi säga hej, tack för att ni tar upp poddandet igen. Just i vår dystra samtid känns en oas av livsglädje och livets små njutningar extra välkommen. Eftersom Ryssland för närvarande bedriver ett utplåningskrig mot Ukraina och dess kultur är jag nyfiken på den senare. Vilka kulinariska delikatesser och dryckestraditioner härrör härifrån? Känner Edvard till någon historia på området? Vänlig hälsning, Mattias Svensson.
Ja, och nu gör jag det, för nu har jag ju läst på. Och jag har läst på både i en gammal bok vi har som heter Rysk mat från 1971 i serien All världens maträtter. Och då undrar ni, men rysk mat, vad Ukraina skulle handla om? Ja, då finns det ett helt kapitel som handlar om ukrainsk mat och ett helt som handlar om kazakstansk mat och det står här Kaukasusköket, baltiska ländernas mat, centralasiatiska kök etc. Och allting kategoriserar då in under rysk mat. Och det är ju lite märkligt, kunde ju stå sovjetisk mat möjligen då. Men så får jag kolla, jag ondgjorde mig över det här när jag sa att det var egentligen ett jättebra kapitel om ukrainsk mat. Men jag ondgjorde mig när jag läste det här att man hade kallat det så. Och så kollade jag lite grann i förordet och då är det en stackars georgier som har skrivit det. Georg Papasvili har skrivit det hela och hela förordet handlar om hur otroligt dumt det är att han av förlaget är tvingat att kalla det här för rysk mat. För han hade åtminstone velat få in någonting rysk mat, flera kök eller olika östeuropeiska kök eller sovjetisk mat. Eller, han tyckte naturligtvis också det var helt galet att både Georgien, Ukraina och Estland, Lettland, Litauen skulle kallas ryska. Men ja, så kunde det gå till.
Var det statskontrollerat förlag?
Nej, det var nog ett svenskt förlag som sovjetisk mat skulle sälja dåligt helt enkelt. Och det skulle bli för krångligt att förklara för folk. Utan då, rysk mat, det sålde bättre. Men sen har jag uppdaterat mig också. Jag har fått hem en bok som heter Smak, fast med C-smack, eller hur det uttalas, av Anastasia Lundqvist och Anja Alvin. Och det är Smak, vårt ukrainska kök från Ordfront. Och den är rykande färsk. Det kanske är någon som redan har sett små omdömen i dagstidningarna. Men den kan jag verkligen rekommendera. Det är alltså en tjock ukrainsk kokbok som har kommit nu alldeles på svenska. Och den handlar lite grann om hur naturligtvis nämns idag. Hur det går att få fram mat och sånt i Ukraina trots kriget. Och den är väldigt i sin tid därför. Och mitt i denna hemska situation som kriget innebär. Men innehåller också jättemycket trevlig information om ukrainsk mat och härliga recept. Så det har jag använt mig av. Dessutom har jag faktiskt en bok om vodka cocktails, men den har Gunilla nu lånat för att blanda mig min drink. Så vi får se när
hon kommer. Du har inte
fått den än. Jag har inte fått den än. Det här börjar bli det här utdragna avsnittet som aldrig, vi har aldrig haft ett sånt här avsnitt tror jag så nyktert, för jag har förutom under fastan då.
Ja. Men annars... Det blir ett Samuel Beckett-avsnitt det här i väntan på din drink.
Men nu skickade faktiskt Gunilla, om ni hörde plinget så var det att de skickade ett foto över Facebook. Som, har jag riktigt tur så är det ett foto på min drink. Nej, det var det inte. Det var ett foto på boken som hon hade läst något intressant.
Ja. Vad ska du göra med den bilden?
Ja... den behöver jag inte så mycket, för jag visste redan att vodka hette horilka på, eller hur det uttalas på ukrainska. Men jag kan ju komma in på maten istället.
Ja.
Och då har jag läst på lite
grann. Och en sammanfattning här av allt du läst igenom här.
Och man kan ju säga att det finns ju inte så många rätter som man direkt bara som västerlänning säger vajv, liksom, det där är en känd ukrainsk rätt.
Kyckling
Kiev är självklart, borscht är den andra och en del kanske känner till salo, i alla fall om man är väldigt road av alltså det är den varianten av lardo kan man säga, sån här vitt när kom drinken, tack så hemskt mycket älskling. En rödbetsmartini är helt fantastiskt.
Både nyttig och god.
Beetroot martini.
Med
utbytt
vermouth.
Ja. Det är Dimas vodka. Det är dry vermouth. Fast det här är en utbytt mot sherry. För vi hade slut på vermouth. hemska tillstånd. Och 10 milliliter beetroot juice or brine. Vad är brine för något?
Det är, vad heter det, saltlag alltså.
Okej. Okay. Jag undrar om du inte det kallar den här alkoholblandningen de har i vår bergvärmepump också.
Mm.
Det är märkligt, men den ska man nog inte blanda drinkar på. Skål!
Skål!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ah, underbart, tack. Mm, en distinkt smak av rödbeta måste man säga. Den är dessutom dekorerad med en polkabeta istället för en oliv. Och det är en distinkt smak av vodka och en distinkt smak av rödbeta. Väldigt trevlig faktiskt. I alla fall, man kan säga att då Salo, kycklingkiv, borst är de mest kända rätterna. Men i övrigt är det ett ganska kul kök. Kök följer ju inte nationalitetsgränserna. Och man kan märka att det finns klara likheter med tyska köket, det centraleuropeiska, det slaviska. Alltså länder går igen, mycket går igen från Polen, Tjeckien, Ryssland naturligtvis, Ungern. Men även Rumänien, Bulgarien tänker jag ganska mycket med. Och en del inslag är ännu lite mer söderöver. Det finns liksom från Turkiet och sådär. Så att det är till exempel i auberginen en av de viktigaste grönsakerna.
Ja, det finns lite medelhavskök i södra Ukraina. Det är ju ett väldigt stort land dock.
Det är ett väldigt stort land. Man delar ju in det egentligen i olika liksom, inriktning på köken efter var man befinner sig. Så är det ju. Men jag tycker det är kul. Det här med auberginen i nationalitet. Liksom, aubergine och tomat är de viktigaste nästan. Eller nationalgrönsakerna. Lite som paprikan är i Ungern. Och så är smakkryddningen. Vitlök, persilja, dill, mynta, senap, pepparrot, kanel. Och numera är chili som också odlas mycket i själva landet en viktig ingrediens också. Men mest tydligt är det att det är syrliga. Det finns inget annat land i Europa som är så inne på fermenterade och syrliga smaker. Det är ju populärt i många länder. Polska gurkor och tysk surkål och allt vad vi vet, estnisk surkål, och vi har ju talat om alla sorters surkål. Kvass finns ju även här, precis som i hela Östeuropa egentligen. Men det är väldigt mycket syrliga, och det är väldigt präglat av förrådshushållningen fortfarande. Det är syrade, rökta, torkade, insaltade. Ett minne från de här heta somrarna och kalla vintrarna där man fick otroliga bördor. Så man hade jättemycket mat på sommaren, men allt var tvunget att konserveras för det var även en lång vinter.
Ja, det kallas ju för Europas brödkorg, Ukraina.
Ah.
För de har en sån enorm veteproduktion, bördiga jordar. Så att bröd är ju en stor del av kosten också.
Absolut. De är ju både liksom en kornbod. Först var de det för Sovjet när de tog allting. Och sen har de blivit, idag är det ju export. Liksom. Det är ju därför det är sånt problem när ryssarna nu bombar alla silos och fält och hindrar transporter. Att plötsligt blir det ju liksom stor vetebrist nere i Nordafrika och på alla möjliga ställen i världen. För att det är en sån viktig del av världens export. De är också kända. Det finns någon berömd rysk text som just handlar om att Ukraina, det tror jag egentligen om, det handlar om hur man målar den ukrainska konsten, men där finns det något citat just om att i Ukraina finns det, om det är 30 bröd som liksom hör till de här vardagsbröden eller liknande, att man har en väldigt bred brödkultur med väldigt många brödsorter, medan ryssarna själva typ bröd.
Ja. Jag hittade någonstans att det fanns 87 olika tekniker för att jäsa baka bröd i Ukraina.
Oj, det är ju helt fascinerande. Annars på de gör ju också sån här degknuten, och man ska ju säga degknuten, väldigt många säger ju dumpling, så det är ju väldigt lustigt, för dumpling är ju ett ord som egentligen betecknar uppe i Skottland och möjligen norra England en sorts klimp. Och sen fördes det här över när engelsmännen eller storbritannierna då kom till Asien och mötte deras dimsum, så kallade de degknutarna för dumplings, för det var det mest lika artade de kunde hitta. Sen blev det känt över hela världen på alla asiatiska restauranger som dumplings på de engelska menyerna, och idag säger folk dumplings som polska kokta piroger om ukrainska.
Det har gått från Skottland till Asien till Ukraina.
Ja, verenyki heter det egentligen där, men kokta piroger är väl egentligen, eller D-knuten är väl det man skulle säga på svenska egentligen. Men det är också stort, men det är nog ganska likt de polska. Torkad fisk har de mycket, och de har smetana i enorma mängder. Det är tydligen en sån här allround-sås till det land som använder allra mest, alltså syrad grädde också. Och så sidfläsk, men ganska små mängder kött historiskt. Fläsket har varit festmat, men man har använt ister mycket att steka i, men man steker också gärna i solrosolja man gör själv.
Och det är en av de länder i världen som konsumerar mest potatis per capita också.
Ja, det har du helt rätt i. Det jag tror de var nummer 3 eller något sånt. Det är ju väldigt fascinerande. Trots att man alltså har en sån enorm veteproduktion. För potatisen var ju annars liksom länder där man inte hade tillräckligt med säd som i Sverige, utan salt på det som man började använda potatis. Men i Ukraina har det kommit in i alla fall, och det kanske är för att man kunde exportera säden, jag vet inte. Men man älskar både potatis och bröd och grönsaker, så det är ett rikt kök. Men också ett kök som så att säga fortfarande ligger väldigt nära det historiska folkets mat under liksom den tid när det var förrådshushållning och ganska rena, enkla ingredienser som man jobbar med.
Ja, det är intressant. Jag hittade också en klassisk rätt här, en kall potatissallad med skinka och ärtor, majonnäsbaserad, som var otroligt populär.
Ja.
Med mängder med ingredienser, och fanns tydligen på varenda restaurang. Vi får, när det här anfallskriget är över, får vi åka till Kiev och fira friheten och äta runt där och spela in.
Ja, men verkligen. De som är modiga åker ju dit redan idag, turister, men där är inte riktigt jag ändå.
Men som småbarnsföräldrar så tror jag att tycker jag att vi har ett ansvar att göra det just nu.
Nej,
det får man stödja på andra sätt istället.
Något jag blev förvånad över i den här boken smack, det var att de har forsmack, alltså som vi känner från Mannerheim och Finland som ju blev.
Yes.
Och Mannerheim, det är ju egentligen en tysk judisk rätt från början. Men Mannerheim kommer jag inte ihåg. Han var någonstans i världen, om det kan ha varit Odessa eller någonstans i alla fall neråt, där han under en längre tid arbetade. Och det var där han fick smak för den på mässan där. Och sen så lärde han sin restaurang då i Helsingfors och laga forsmack, och sen därigenom blev den finns nationalrätt. Men det är en helt annan här. Här är det helt enkelt en sillsallad på sill, lök, ägg och äpple och smör. Medan den finska ju innehåller massa köttfärs och är varm. Så det där är, alltså forsmack skulle vi nästan kunna ha som tema någon gång. För det tror jag man skulle kunna gå djupt in på.
Och så dricker vi lite marsken ryppin. Man blir alltid glad när man får dricka
den. Ja, det blir man faktiskt. Ja. Och därmed har vi ju inte kommit in på drycken i Ukraina.
Nej, men jag kan nämna lite om vinproduktionen där.
Ja, men det var precis det jag hoppades att du skulle göra.
Ja, men vilken tur. För att den härstammar från 300 år före Kristus. Och så har det funnits en vinproduktion där. Och den har spridit sig till stora delar av Ukraina. Och det som är intressant tycker jag här, det är att man hade en enorm sovjetisk produktion. Alltså man hade 150 000 hektar tog man och odlade vin. Och gjorde ganska vidriga, sötfriskiga viner. Smått odrickbara. Och sen var det Gorbachev som rev upp de här vingårdarna. 80% tog och eliminerades som en del i en alkoholkampanj. 85-87.
Han jobbade väldigt för att göra ryssarna nyktrare, eller så vet han nyktrare.
Och idag finns det ungefär 36 000 hektar av de här 150 000. Och hälften försvann med annekteringen av Krim. Men samtidigt så tillverkar man just halvsöta viner och dessertviner där. Så att i övriga Ukraina så har man ju riktat in sig mer mot närmandet av väst sen kriget. Och vinerierna har även börjat tillverka mer torrare västerländska viner än de här söta, och stor del av produktionen är även mousserande vin. Mm. Men man har ju jätteproblem, för att det är väldigt mycket minor som är nedgrävda i de här vingårdarna så att de inte kan brukas. Och en hel del av utrustningen är förstörd. Och det finns 110 vinerier i hela landet som tillverkar 165 miljoner liter vin.
Oj, så det är väldigt stora enheter.
Ja, det är det. Och det kan man väl tänka sig att det är en kvarleva från Sovjettiden när det var stor skalig produktion. Kvantitet är också en kvalitet.
Mm. Jag beställde hem några stycken faktiskt nyligen som var riktigt trevliga. Men jag drack upp dem. Jag borde väl ha sparat dem eller gjort anteckningar eller någonting. Men jag kan bara säga att det finns ju ett gäng på systemet numera. Systembolaget själv har inte tagit in någon mig veteligt, utan det bygger på fria importörer som då får in dem som ordervaror, eftersom Systembolaget inte har rätt att säga nej.
Och Systembolaget har ju en policy att man inte ska stödja länder, regioner, områden genom konsumtion av alkohol.
Nej, det är så de gör.
Ja.
Simrishamn får man stödja.
Simrishamn får man, stor produktion. Har du något mer att säga om ukrainsk mat? Eller?
Nej, nu kan jag naturligtvis säga hur mycket som helst. Men jag tänkte faktiskt läsa upp ett litet brev. Det är ju du som brukar läsa våra lyssnarbrev. Men det här kom hem med bläck och papper hem till mig. Mm. Hej Edvard och Mats. Jag är en trogen lyssnare av podden och blir så glad att få njuta av nya avsnitt då och då. I pur glädje över detta vill jag ge er varsin av mina hemslöjdade flasköppnare. Om det, jag hoppas att ni öppnar något gott i nästa avsnitt. Tack för det härliga podd. Allt gott. Rickard Lundgren i Strömfors. Det var ju väldigt trevligt. Du ska få nästa gång vi ses fysiskt. Ska du få en sådan flasköppnare. Det är liksom en sorts träpinne med en skruv i som man kan då öppna ölflaskor. Jag har prövat dem. Fungerar väldigt bra.
Gud vad trevligt. Får vi tacka så hemskt mycket.
Mm. Jag dricker ingen öl just nu, men jag lovar att öppna vid tillfälle.
Men ska vi hoppa över till något helt väsensskilt? Ett totalt lappkast.
Fladdermös!
Nej. Okay. Får man säga lappkast, eller är det politiskt inkorrekt?
Jag tror det är fortfarande tillåtet, men man kan aldrig veta.
Nej, det tycker jag. Jag tycker det är jobbigt när man på grund av okunskap säger fel, samtidigt som man alltid måste se på uppsåtet. Och om jag sa fel där, så fanns det inget ont uppsåt. Utan jag försökte bara göra en kovändning till fladdermus.
Men uppsåt räknas inte in, tror jag, i wookie-kulturen. Jag tror att det anses lika illa om man säger någonting för att man gör misstag och inte tillhör den elit som har lärt sig kodorden, som om man gör det av ont uppsåt.
Man kanske ska pudla proaktivt i så fall.
Ja, det är så bra. Ja.
Be om ursäkt för sin
okunskap. Jag brukar alltid tänka på det när jag biktar också. Det vore väldigt praktiskt om man kunde bikta i förväg. Men ja, det får man ju verkligen inte göra.
Men blir det ju inte fladdermöss, utan det blir färsskillnader.
Färsskillnad, vad intressant.
Ja, och det är från Malte Anström i Göteborg.
Mm.
Hej, jag har undrat ända sedan jag var liten på vad de väsentliga skillnaderna mellan köttbullar, pannbiffar och järpar är. Är det bara i olika former? Tack, från Malte Anström i Göteborg.
Ja.
Ja.
Alltså det är exakt samma. För man kan se Det finns ingenting, det finns ju väldigt många olika naturligtvis recept på köttbullar, järpar och köttfärsbiffar. Men man kan se att egentligen det finns identiska för alla tre. En del har grädde i, en del har lök i, en del har lite soja i. Men det finns ingen som helst urskillnad att det ibland är lite mer åt det hållet för den och mer. Utan det är verkligen bara formen. Men annars jag skulle inte säga bara formen. För det var, hur många sorters pasta finns det i Italien? Kan det vara 100 former med samma deg? Just för att det smakar olika när man gör olika former. Det blir annat om man har små köttbullar eller stora. Alltså det, mängden stekyta i förhållande till helheten blir helt olika. Och mängden som inte alls når särskilt hög temperatur utan är väldigt saftig blir skillnaden stor. Rund sak eller avlång, så har du det här mjuka i mitten och det krispiga på utsidan. Små köttbullar är ganska jämna. Hamburgaren har man ju, eller biffen har man gjort platt. Så det, jag skulle säga att det inte är helt oväsentligt, men det är egentligen är det samma. Enda skillnaden är att järpar kan man ju även fylla. Det finns till exempel persiljejärpar som min mormor alltid gjorde fantastiskt med. Då har man persiljesmör man lägger en klick i mitt i järpen innan man stänger den. Och då blir det ju en helt annan rätt. Då smakar det ju helt
men jag tänker pannbiff kan man ju också fylla med lite fetaost eller...
Ja, men det är inte, det går inte att fylla dem helt. Men det, man har ju de här turkiska som ser ut som järpar. De är, eller grekiska och turkiska, de här som biffarna liksom. Men de är oftast avlånga också. Och de fyller mig med fetaost gärna.
Om vi säger så här, att du fick bara äta antingen köttbullar, pannbiffar eller järpar livet ut. Vilken hade du valt?
Kanske köttbullar av historiska skäl liksom. Samtidigt älskar jag till exempel min pappas köttfärsbiffar, men de är speciella för de har ganska stora bitar av lök, och när han då steker dem ganska kraftigt så blir det nästan lite svartbränt lök på sidorna, och det är ju en helt annan smak än, så jag skulle helst äta alla. Järpe är också roligt, för det kommer ju alltså av fågeln järpe. Just en det. Liten hönsfågel som man då har jagat och ätit som småfågel. Och när man då tagit bort ben och huvud och sådär och steker bara de små kropparna, då har de den där lilla formen. Så det har varit en av alla de här försöken och liksom lite grann få det se finare ut än det, än vad det egentligen är. Man har egentligen färs, men det ska se ut som små fåglar man äter.
Precis, men om du snabbt måste rangordna dem, köttbullar, pannbiffar, järpar 1, 2, 3.
Ja, nej, jag tror inte jag fixar riktigt det. Alltså, köttbullar har ju den är ju viktigast i den svenska kulturhistorien. Det är ju liksom vår mest kända rätt internationellt. Så jag kan ju inte gärna ta bort köttbullarna. Kanske att köttbullar är allra godast, men samtidigt om man... Persiljejärpar som jag alltid fick hos mormor är ju otroligt gott för att det är persilja i, som sagt. Och pappas pannbiff är också väldigt god. Ja, så men, jag äter helt
delad andra plats mellan pannbiffen och järpen.
Ja, kanske så.
Jag tänkte, vi har, innan vi avslutar här idag, så vart skickar man sina lyssnarfrågor?
Podden @edvardblom.se.
Och vi har läst alla frågor som har kommit in och vi jobbar stenhårt här nu på att besvara dem.
Ja, och, absolut. Hinner vi ingen fler idag?
Jo, vi har en jätteviktig som vi måste ta. Mm. Hej, roligt att ni är tillbaka med nya avsnitt, en härlig överraskning. Jag skulle uppskatta om ni kunde göra ett avsnitt när ni tar upp vad man behöver förbereda inför jul och advent som tar lite längre tid. Är passande med cirka 2 månader kvar. Stort tack för ditt engagemang, Jonas Lagström. Mm. Nästa avsnitt så kommer vi prata advent lite djupare.
Ja,
men det här bråskade ju den här frågan.
Det här bråskar ju väldigt mycket. För att egentligen, jag förstår inte om han menar 2 månader innan jul eller om han menar 2 månader innan advent. För menar han 2 månader innan advent är det ju redan för sent. Men jag hoppas han menar 2 månader innan jul. Och jag har då satt ihop en liten lista. Och jag vet inte, har du också gjort det eller?
Ja, jag satt upp en lista på saker som är möjligt att förbereda.
Ja, jag sätter upp. Men då börjar jag med det som man måste göra redan nu. Och det är ju då... Ja, den första är egentligen för sent nästan. Du måste ju ysta osten. Ja. Men den blir ju inte jättegod om den bara får lagras 2 månader. Så jag skulle säga ysta osten inför nästa jul, så får du ju snarare 14 månaders.
Först måste man ju mjölka.
Ja, först mjölkar man. Men det gör man ju bara några timmar innan man ystar. Och sen ystar man. Och sen får den så går den ner i ostformen och pressas. Och sen ska den ligga och lagras. Sen måste du slakta. Det är lika bra att skära halsen av grisen redan nu. Och när du har slaktat så ska du salta in. Allt du ska salta in själv, som skinkan och knorren, grisfötterna och allt som ska vara rimmat egentligen i huvudet om du tänker göra sylta på det. Det är ju väldigt mycket, Trinet. Nästan allt. Ja, allt nästan ska rimma. Så det tar ju tid. Sen måste du göra de korvar. Vanliga färskorvar kan du ju göra betydligt senare. Men alla korvar som ska vara torkade eller rökta, medvurst, spickekorv, prickekorv, rökta korvar, torkade korvar av olika slag, de måste också göras nu. Och även all annan rökning kan vara bra att sätta igång. Röka gås, röka skinkor, hjärtan, fårfioler. Det är inte så bråttom, men det börjar också närma sig lite. Julölen bör sättas, särskilt om du har en sån här stark, mörk öl som mår bra av att få ligga till sig lite grann, som du liksom inte vill ta direkt från jäskaret och börja dricka, utan som ska få ligga på fat eller flaskor och bli bättre. Den kan man ju också göra redan nu till nästa år egentligen, för ett års lagring är ju verkligen inget fel där. Om du ska göra egen lutfisk och inte tillhör de som köper torrfisk och lutar, för då kan du vänta till annan dag, utan du verkligen ska fiska fisken, skära filéer och torka de här filéerna utan salt, då är det jättebråttom. Surkål kan vara dags att göra nu. Sillen samma sak, om man bara köper saltsillfiléer och lakar ut och sen gör inläggningar på, ja, då räcker det ju en vecka före jul. Men om du vill salta in det, du ska fiska sillen och salta in den, du måste åka ner till västkusten först och främst, men då är det också bråttom, för det tar tid att få sillen att bli så där riktigt liksom torr och hård som den blir av insaltning innan man blöter upp det. Engelsk fruktkaka, samma sak där som ölen och osten. Helst skulle du gjort det för ett år sedan. Men den är fullt ätbar, lagrad bara 2 månader.
Ja, och då kan man göra 2, så har man till nästa år.
Det är jättesmart. Det är en jättegod idé. Pepparkaksdegen, inte jätteakut, men en pepparkaksdeg mår bäst av att stå ett par veckor innan man bakar pepparkakorna. Och vill du ha pepparkakor inte bara till Lucia, utan du vill ha dem till första advent, ja, då kan du ju i det i alla fall fundera på recept och inköp. Glöggesansen. En glöggesans kan man göra på lite olika sätt, men den mår oftast bra av att stå i alla fall en månad. Om man alltså gör glögg, man kan göra glögg på olika sätt. Men gör man egen glögg istället för att beställa som ordervara från Systembolaget som vi talade om tidigare, så lägger man ju bäst alla kryddor i sprit. Och så låter man dem stå någon månad och sen silar man av. Och då har man en kryddesans man sen kan använda under hela advent och jultiden.
Ja, och där kan man lägga sin saffran i rom till exempel också. Inför lussebaket är det dags för nu också.
Jag fick en härlig glöggesans ett år av Carl Schlüter. För detta Miljöpartiets, för detta EU... parlamentariker som är en god vän, och han är ju gammal kemist, så han har ett recept där man håller på hela året, och så har man olika, för att man drar ut olika smaker i olika procent, så jag kommer inte ihåg om han börjar på 97 eller om han börjar längst, jag tror han börjar på den högsta, börjar och drar med 97 och sen för varje månad späs det, och på slutet kanske drar ut i typ 35 eller något. Jag ska inte svära, jag är säkert inte hans recept full rättvisa, men grundprincipen är att kryddorna ska få dras i olika höga alkoholkoncentrationer, och därmed får man ut fler ämnen, fler smakämnen än man annars skulle få ut. Så det blir en jätteintressant glögg, kan jag säga.
Men vet du vad vi är tvungna att göra? Vi är tvungna att fortsätta i nästa avsnitt.
Om glögg?
Nej, om
det. Du menar det du ska berätta som man måste göra nu?
Nej, men alltså i huvud taget så behöver vi kommer vi prata mer om advent och jul och
det kommer vi göra
i nästa avsnitt, och så att man fick inte säga att man skulle beställa din glögg, utan
men man däremot kan beställa min glögg.
Man kan göra det, och sen är det viktigt i huvud taget, oavsett vilken dryck man kan beställa eller vill beställa, eller att man gör det i god tid, för att när det blir såna här högtider så kan det ta lite tid för Systembolaget att leverera, och det är alltid roligt att titta bortanför ordinarie sortimentet och öppna lådan in till beställningssortimentet och se vad som finns där.
Verkligen.
Och man kanske inte men, har hela sortimentet på sitt lokala systembolag.
Nej, det har man ju sällan. Det är också så att man gillar någon person väldigt mycket och tycker just den här eller dryck väldigt mycket, tycker att det vore kul att den fanns på systemet. Då handlar det ju om att beställa tidigt och ofta. Det är då man kan lyckas slå de här parametrarna så det kommer upp på en systembutikshylla. Men det är väldigt, väldigt svårt, så det är inte så ofta någon lyckas med det.
Och Edvard behöver råd att köpa ny telefon nu på, på sikt där. Stort tack för att ni lyssnar och vi hörs igen om kanske en 2 veckor, eller vad tror du?
Ja, det gör vi. Absolut. Väl möta då. Ha det så gott.
Hej.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.